God kväll alla lyssnare till veckans avsnitt av Mer än ord. Vi är på nummer 310 ikväll. Och med mig förutom Max som producerar har jag Marcus Hansson. Trött sådan, hej på dig.
Det är låg energi här.
Ja, men det är lugnt, lugnt. Ja, lite högre än låg så det får duga. Ja, jag kollade runt lite på nätet här före vi startade avsnittet och jag såg att det var 4 timmars telefonkö till Arbetsförmedlingen. Var något nytt från idag och då var det var en SVT-nyhet då. Det var någon lärare som hade uttalat sig. När man har telefonköer som är 4 timmar långa, då är det ju inget annat än systemkollaps. Alltså, vilken normal människa tycker att det skulle vara en acceptabel kötid? Det är den arbetssökande läraren. Då fick jag gå med att tänka på dig, Hansson. Har du suttit i någon kö till Arbetsförmedlingen i 4 timmar? Låter du klara dig?
Jag tror kanske, men jag undrar om inte just Arbetsförmedlingen har en möjlighet att man begär att bli uppringd. Jag är inte helt säker. Eller om det är förnedringskassan.
För det är någon
av dem tror jag. Ja. Men detta var ju fredagsdant.
Vad sa du på någonting?
Nej, men det var väl fredags det handlar om. Den här telefonkön.
Ja, det kan
jag tänker mig att de har inte öppet på lördag.
Nej, det tror inte jag heller. Det tror inte jag heller. Man har fått säga allvarlig kritik från JO. Men alltså, gör det någonting. Vad de kan göra. I värsta fall sparkar någon chef. Det blir väl ingen skillnad.
Men sen är den här liksom så. Den här lovtungen. Läraren då har inte fått jobb på 4 år.
Så. Det är sjukt. Vad lyckas man då?
En Det är lite varningssignal redan där kanske.
Det kanske är något skitspecialämne. Genuspedagogik eller något.
Det är uppenbart att den här läraren har kontakter inom SVT. Det är någon som tar man på allvar. Eller henne.
Det är ungefär som han vegetarianen på SVT som fick kött istället för icke-kött. Nu hade du otur att just jag jobbar på SVT. Det är det värsta reportaget.
Men även om man har de här långa handläggningstiderna och sånt, så det är väl bara liksom sätta på högtalarfunktionen på telefonen och sen bara låter man ringa.
Ja, så alltså, de är ju arbetslösa så de har väl tid. Kanske. Hemskt att säga. Nej. Jag tänkte på lite den här veckan. Det är den där jag länkade. Som jag länkade här i chatten. Och det är, jag kom att tänka på den här gamla artikeln Judar i Sverige. Den här bloggsportartikeln. Som var aktuell förut. Ett ställe jag kommer ihåg den på, det är typ så här i dokumentären, den här omgiven av fiender, när Thunlin sitter och kollar på den framför en jävla journalist eller någonting. Men jag kommer ihåg den längre tillbaka än så. Jag satt och skulle igenom alla namn, gjorde det tidigare och du sa ju det, Hansson, att många av dem inte är så aktuella och många av dem är jävligt gamla, men vissa känner man ju faktiskt igen och som är, aktuella idag.
Ja, det är ju med absolut. Ja.
Vissa är verkligen. Sen är det vissa som sa där också att jag vet inte riktigt, jag vet inte vem som har gjort den här. Jag vet inte riktigt hur han har tänkt. För vissa är så här, är det verkligen judo? En jude liksom. Den är ju han Steppo Törnqvist. Jag visste inte att han var jude eller om han är det. Jag har ingen aning.
Nej, jag tror han är halvjuden.
Ja, det kanske han är. Sånt kanske man kan se på Wikipedia. Nej, jag vet inte. Fan.
Men nej, de brukar inte skriva ut vem som är jude
Yes. På svenska Wikipedia.
Nej, precis. Det är lite skillnad där. Alltså faktiskt i attityd mellan judarna i USA och judarna i Sverige. Så judarna i Sverige tycker att det är obehagligt att liksom stå med namn utåt, namn och etnicitet utåt då. Medan i USA så är det mer liksom en självklarhet att man gör det. Jag vet till exempel om att judisk krönika gjorde en judelista. Kända judar. Och i den var det ju inte alla som hade var 100% judar utan de hade judiskt påbrå och sånt. Men det blev ett jävla liv i insändarna. I, vet du, nästa nummer. Där blev långa diskussioner liksom om just det här liksom, om man ska vara öppen med det. Och kontentan blev detta, jag trodde detta var på 80- eller 90-talet. Kontentan blev i alla fall att man skulle inte bara öppna med det utåt i Sverige.
Men många här är ju jätteuppenbara. Alltså förutom hela Bonnie-familjen då så vad heter det? Folk som heter Rothstein och Rothschild och Peter Wolodarski till exempel. Klassiken där. Vad heter det? Svante Weiler. Vad fan var det han? Han har man inte hört talas om på länge.
Jag tror inte Svante Weiler är jude.
Det är säkert inte heller.
Men han är ju ordförande för SKMA.
Ja. Ja.
Men jag tror han inte är jude.
Det kanske han inte är. Max, jag får ju kolla upp Svante Weiler och ge oss ett utlåtande. Han kanske har sagt det. Det står på att han är fortfarande ordförande. Filmografi. Ja, nej, så det var en intressant lista här. Och jag tänkte om man skulle återpublicera den. Men jag är väl lite rädd för HMF, för jag är redan dömd för det en gång. Så jag vill helst inte sitta i fängelse. Men först kanske du tycker det är kul, Hans, jag vet inte. Men jag tänkte, det är väl inte HMF? Alltså bara namn, bild, vad de gör för någonting. Det är som att bara sammanfatta Wikipedia typ. Fast man säger att de är jude.
Men nu vet man aldrig med det svenska rättsväsendet. Det är ju säkert längre.
Ja, men hur...
Ja, jag vet.
Alltså, hur skulle de argumentera då? I sitt sammanhang, typ.
Jag kan ju bara påstå att det är din dödslista.
Men om det är en offentlig, vem har en offentlig dödslista?
Ja, det finns ju säkerligen folk som har haft. Det tror jag. Det är väl bara liksom länka till archive-sidan. Men den skulle nog behöva uppdateras lite.
Ja, så är det ju. Men man kan ju ta dem man är säker på liksom. Man vill ju inte felköna någon som är ljudversionen liksom.
Sen så tror jag det är liksom mest effektivt att nämna dem som typ media. De har ju en framträdande roll. Visst, finansmän och sånt, de har ju en roll med att stödja, vad heter det? Olika organisationer och sånt. Men det finns inte jättemånga judiska finansmän i Sverige om man då jämfört med till exempel USA.
Nej, exakt. Den här var ju en rolig snack om ett olyckligt namn. Louise Epstein, svensk journalist och författare. Hon har faktiskt en podd på Sveriges Radio. Hjärnan på Louise Epstein. En underhållande podd om hjärnan och psyket. Och ja, om hon inte var jude innan, när man ser att hon håller på med psykologi och sådär, då blev det väl kanske ännu tydligare.
Jag tror hon hade ett ganska uppskattat radioprogram med en man som heter Epstein och någonting.
Ja, Alltså hon sänder ju fortfarande. Hon la ut ett avsnitt idag 06.00 på Sveriges Radio. 60 och singel. Hitta kärleken med ny frihet. Mm. Det blir ju ett vanligare både att vara skild och skilja sig efter 60. Undra varför. Men hur hittar man kärleken på nytt jämfört med när man var yngre? Det är ungefär som en jude som ska liksom först skapa med ett problem. Sen ska försöka lösa det. Sen blir det intressant.
Ja, men det är typ där. Alltså sitter man och lyssnar på sånt så kan liksom får man kanske omedvetet ett juridiskt perspektiv.
Ja.
För jag menar på att de har, jag ska inte säga att de har ett fullständigt annorlunda perspektiv, men de har ett annorlunda perspektiv. Speciellt liksom, vad heter det? Jag tittar, du vet, amerikanska filmer, och vad såg jag liksom en summering av att ja, det här är liksom översexualiserat, den här filmen. Då bara tänkte jag, här, det måste vara skap. Och i de flesta fallen är det faktiskt så. För det är liksom vulgära sexskämt och sånt i amerikanska filmer. Så finns där personer bakom den, helt enkelt. De har nästan någon fascination för att vilja sprida det liksom.
Clockwork Orange.
Ja. Stanley Kubrick.
Ja, det var exakt den filmen som kom upp när du pratade sådär.
Men ofta är det typ tafflig översexualiserad humor.
Men är det inte den filmen vissa nationella tycker om? Eller pratar jag bara strunt nu?
Nej, jag tror många personer gillar Kubrick för hans sätt att regissera. Han har gjort en del intressanta filmer liksom, som väldigt många intressanta filmer. Så det är en världsberömd regissör. Och det ska sägas att en av hans judiska vänner sa att han hatar Kubrick.
Påminner om han schackspelar.
Ja, men det är inte bekräftat det där att han hatade judar. Många vissa slog tillbaka och menar på att det gjorde han inte alls det. Så vad som stämmer där, det vet man inte, utan det är liksom ett uttalande från en judisk person, tror jag, som sa det.
Ja, exakt. Det är kul om man går igenom den här listan, för det är så här, eftersom den är lite äldre, så är det så här många så här tankar som växer till liv från när man var typ så här, började bli nationell när man var 10, 11, 12 typ så här, Helle Klein liksom, vilken stjärna, fan vad hon höll på förut.
Ja, hon håller nu fortfarande på.
Ja, det är så här, men hon som var präst, va?
Ja.
Jävla människa. Jag vet inte om du har sett det, men det är typ public service. De har hållit på gjort skitmycket artiklar och grejer om det här som är med att viga samkönade par i kyrkan. Att typ prästerna får bestämma och sådär.
Samhällsskäl.
Ja, exakt. Ja, det.
Det var ju nyligen en finsk kvinnlig politiker som åkte dit för HMF och har citerat Bibeln.
Ja, just det, ja. Det skrevs ju om på Nordfront. Det där fick ju nog verkligen... Det är intressant det med alla som tycker att Finland är så jävla bra, men det är helt sjukt. Men var det i något sammanhang det här, eller var det bara ett citat?
Nej, det var väl i samband med en kritik mot Pride.
Jajamän, alltså.
Men det är liksom så, alltså. Alla de här yttrandefrihetslagarna sakteligen liksom förstörs av de här liberala krafterna som inte önskar att man ska få lov att kritisera deras åskådning. Så det gäller ju liksom hela... Jag vet ju tidigare, vi är ju en nordisk organisation. Vi har ju liksom fått höra det liksom att ja, men det är helt okej att heila i Finland. En av de som bröt mot lagen och arresterade folk för att de hade gjort det liksom. Och som jag förstod det så det var fortfarande lagligt, men man hade på något bakåtvänt sätt fått dem fällande då. Jag ska inte ta gift på detta, men det var någonting åt det hållet. Men samtidigt så liksom hörde man danska och norrmän säga att ja, det är liksom inga problem och sånt liksom. Men så blev det ändå liksom ett problem framledes. Man började använda de här lagarna för att stoppa folks uttal.
Jo.
Men det är fortfarande ingen nivå som Storbritannien var.
Det får man ju tänka på den där bilden som ligger på Nordfront när Vera Oredsson och sätter fingret för B-et på rökning förbjuden då. Mm. Rökning för juden. Det kanske blir HMF. Uppmuntrar judar till att röka. Skada dem. Det man vet aldrig alltså. Det har varit ett kul fall.
Ja, nej, men det är ju lugnt.
Hade du blivit förvånad av en sån?
Nej, inte när det gäller Sverige. Jag var ju på rättegång nu i veckan för svenskar. Det anses vara HMF att stå med en banderoll där det stod...
Har du varit på den rättegången?
Ja, det var nu i...
Fan, har du inte sagt någonting för?
Onsdags, tror jag.
Det har inte jag hört någonting om.
Nej, det var svenska först, judar sist. Stod det på banderollen. Och... Det är väl dom om 14 dagar.
Spännande. Hur tror du att det gick då?
Jag sa ju att det var tryggt. Så det gick ju. Så måste liksom, vad heter det? Åtala mig. Och vi hade ändå rättegången. För domaren tyckte att i domslutet så tar de det beaktande om det. Så där att det är gick ju som ska åtala eller inte. Så det lär luta mot att det blir JK i och för sig.
Mm.
Som måste jag åtala mig.
Ja, för du blev bara åtalad på grund av att du var ansvarig på plats typ.
Ja, det var ju brott mot ordningslagen också och för att jag höll i banderollen.
Men det åtalet fortsätter som vanligt eller?
Brott mot ordningslagen. Ja, precis. Det kommer oss om 14 dagar.
Mm. Spännande. Det var ju en rolig artikel. Det var någon Expressen-artikel från 2018 då, med den här listan. Att Google då de har stoppat hatlistan men allt ligger kvar på WordPress då. Nu har ju dock WordPress tagit bort det så här i efterhand då. Och de benämner den här listan som en antisemitisk hatlista. Och då är det någon Caroline Kyber i KD, riksdagsledamot. Och jag tänkte bara, vad fan gör en KD? Kristdemokraterna? Jag trodde de hatade...
Ni är ju Kristdemokraterna.
Ja.
Ja, eller Klein är också kristen. Jag åker Bonn, jag är också kristen. Men när judar är kristna så... Alltså vet du, då skyddar de den judiska gruppen. Så typ Åkerborg var det väldigt viktigt att påtala att det var judarna som är skuld till Jesu död. Exempel.
Ja.
Och det kan man ju såklart diskutera. Jag tänker inte diskutera det för jag har inte läst Bibeln och sånt. Men...
Alltså jag har faktiskt tittat på The Passion of the Christ här för någon dag sedan. Och då Pontus Pilatus, han tvättade faktiskt rent sina händer i en skål med vatten. När domslutet kom där. Så det var inte Vitas fel. Eller något. Det är sant i filmen i alla fall.
Ja. Nej men alltså så. min poäng var att när de blir kristna så är det liksom så att de fortfarande stödjer judiska folket. De är inte mot judiska folket, även om det finns sådana fall i historien. För det finns ju historiska, vad ska man säga, historier om att de inkvisitationen i Spanien, de som var de allra värsta, det var konverterade judar. Kristendomen som liksom med hängivenhet slog tillbaka mot de judar som hade konverterat till kristendomen men som fortfarande i smyg behöll sin judiska tro.
Jo, men var det inte så med rekonquistan och sådär, eller inte rekonquistan, men just det att, vad heter det, de judarna som konverterade till kristendomen, att det slutade med att spanjorerna bara typ hade ihjäl dem i alla fall, för det funkade inte i många fall där. De bara fortsatte som vanligt, fast med en annan tro. Typ som Helle Klein.
Ja, men det är därför inkvisitationen har fått sån stor liksom historisk betydelse. Det var just för att det var judar som eftersöktes, och inte bara judar, men mycket judar liksom. Och då, i och med att de har kontroll över historieberättelsen, så blir den liksom någonting som är dåligt liksom. Alltså det var dåligt att man gjorde detta. Och det får en framträdande roll i historien. Det finns ju jättemycket pogromer och sånt. Pogromer var ju inte bara liksom en judisk, alltså att det riktades mot judar, kan riktas mot andra grupper också, men på grund av att den riktades mot judar så har du fått en särställning där man tänker på pogromer som ett hot mot den judiska folkgruppen.
Den här klassiken också, Dominika Peczynski, journalisten och PR-konsult och företagsledare. I en krönika Aftonbladet har Dominika, som inledningsvis utnämner sig själv till bögexpert, försvarat den kontroversiella SVT-programledaren Jonas Berring, som offentligt onanerade på ett gymredskap genom att hävda att bögar gör så här. Ja, det var ju aningen baserat.
Eller hon är, men det är liksom så med sådana, vad heter det, listor och sånt, att hon är ju halvjudin. Polsinski. Hon är polack och jude.
Ja, den har ju den här också. Avner Jonathan Ben Yisrael, grundare för den judiska lobbyorganisationen Svensk Judisk Dialog. En video som Svensk Judisk Dialog publicerat på sin Facebook-sida visar när han, Ben Yisrael, då presenterar ett 7-punktsprogram för att förändra SDs politik till att bli ännu mer pro-judisk. Och det är väl där den kända bilden kommer ifrån. När han står med Jomshoff och någon annan. Med en Israel-flagga och en svensk flagga.
Ja, hans vad heter det, hans arbete där är ju, alltså på sätt och vis så är det ju i den riktningen som SD har tagit under en längre tid. Men samtidigt är det ett foto där liksom många väldigt snabbt enkelt kan påpeka om det judiska inflytandet inom Sverige. Jag vet till exempel om att Julia Kronlid satt med honom och skrev ner hängivet om vad han sa och tyckte.
Kim på den här Svensk Judisk Dialogs Facebook-sida, först om man säger det, någon med Palestina-flagga som hetsar. Det var kul. Ja, sen har vi den här klassiken, Katarina Janouch. Exempel på att inte ens alternativ med det i Sverige får vara i fred. Och det är någonting jag tänker på ibland, att så här, vi har dåliga medier i Sverige som så här förstör allting. Så bara, ja, men nu ska svenskar gå samman och så ska vi, nu gör vi ett alternativ. Nu skapar vi en bra media där vi kan få ett alternativ, en alternativ media. Och sen bara, nej, jude där också. Bara förstör allt. Det är så här, man kan inte få ha någonting för sig själv.
Men det är liksom, det är där den judiska gruppen verkligen anser jag är väldigt framträdande, för de har en uppgift. Och, alltså så vissa liksom går in och har plats i de här alternativa rörelserna och hela tiden försöker påverka den i en för dem önskvärd riktning. Oftast då mot den judiska. Och du vet, tittar man i en amerikansk kontext så finns det ju de som liksom är, alltså, stenhårda Israelkritiker eller judekritiker. Och framför de här idéerna väldigt öppet och sånt. Men som ändå liksom antingen har de judiska vänner eller så har de judar i organisationen som de är med. Då kan man tänka sig, men liksom, varför vill en jude vara med en person som sitter och bokstavligen talat hyllar Hitler till exempel. Så kan man säga att Hitler inte har gjort något fel eller något sånt. De gör, men delvis de här personerna är inte särskilt ideologiskt rätt trogna där. De gör det för chockerande effekt. Men judarna är ändå, det finns ändå judiska individer som är där liksom för att påverka liksom på sitt sätt. Så de är ändå liksom, vad ska man säga, de är väldigt de är mer tåliga än vad de egentligen säger att de är liksom.
Vissa av dem i alla fall, de kanske tar de tåligaste på sådana uppdrag. Vissa judar hade ju inte klarat av det, känns det som.
Nej, men nej, precis. Men nej, de har ju lite olika. Men titta, hon vet inte, vi pratar väl om hon som har vän med Don Park liksom. Hon som ger judarna sista smörjelsen. Det kanske inte är sista smörjelsen i judisk kontext, men hon höll på med begravningar. De judiska begravningar, och hon var ju typ en av de få som gjorde det. Och det blev ju en konflikt där, för att hon var ju vän med Don Park och skojade med honom och sånt liksom. Och sen så ringde ju Expo och säger liksom, varför håller du på med sånt här? Han har gått i Don Park.
Är det Dorf Peiler eller?
Nej, det är en kvinna.
Jaha, kvinna. Anna Nachman.
Ja, det kan det vara.
Jag hittar någonting på judisk krönika. Det står någonting om att varje år önskar jag Dror Fejle varandra Mazel Tov på födelsedagen. En gång lagade jag vegansk mat till den kontroversiella provokatören Dan Park. Kanske är hon, jag vet inte.
Jo, men det är inte omöjligt att det är hon liksom.
Ja.
Men där blev det en konflikt inom den judiska gruppen på sätt och vis för att vissa som hade liksom armarna tatuerade, deras barn som kände en olust över att hon var vän med en person som inte tror på förintelsen. Vilket då Don Park har sagt. Liksom.
Ja, hon skriver här på judisk krönika. Jag är inte vän med nazister som en del vill hävda, men jag försöker förstå alla människor och se vad som förenar oss hos dem som åsiktsmässigt står långt ifrån mig. Jag har gillat en del av Dan Parks konst på nätet. Ibland för att han har varit dråplig. Ibland för att understryka att jag inte blir provocerad av provokationen. Jag önskar att fler kunde göra så. Till exempel genom att bevisa koranbränningar och bjuda på en tydlig axelryckning eller en tumme upp istället för att låta sig uppröras. Världen skulle tjäna på om alla lugnade ner sig lite. Det var en lugn jude.
Men den här, hon säger ju så liksom, för att hon är alltså hon anser ju att vad heter det? Hon är ju väldigt jag skulle kunna tänka mig att hon är väldigt mycket för den nuvarande politiken i Israel liksom.
Ja, hon skriver här också att hon är sionist då. Hon skriver också, på sistone har kampanjats hårt mot mig. Jag har blivit anmäld till socialen anonymt Men där man tog upp hasbara, det ord som Israel hatar använder om israelisk propaganda i anmälan till socialtjänsten, framställde sig som sionist och därför nazist. Någon hade illustrerat henne med en SS-skärmemössa också.
Ja, det är lustigt så där liksom presidiet för vet du det? Den judiska gruppen internt kan liksom kalla varandra, det är nazistiskt skällsord där liksom som de gärna använder liksom mot varandra.
Ja, för hon har blivit uthängd av SKMA och Expo till och med.
Ja, det liberala judar där ogillar att hon höll på med det liksom så. Men hon har lite skinn på näsan på det sättet.
Jo.
Och sa att de kan liksom träda fram de här parterna och säga det öppet liksom.
Mm.
Men det gör hon nu lite för att om de kliver fram så kommer liksom slägen i huvudet på dem.
Ja, så är också att de var begravningsansvarig så. Så det är rätt.
Mm.
Så här avslutar hon. Allt mynar ut i att jag älskar Israel. Är Israel perfekt? Frågetecken. Nej. Det finns inga perfekta stater. Men det är ett skydd mot slakt på judar. Man försöker få mig sparkad för att jag är sionist. Men jag vägrar bli tystad och vägrar böja mig. Den tiden är förbi. Oj, vad modig hon är. Herregud. Ja, vad ska man säga?
Ja, men det är lite stak i henne. Alltså det är fler som borde liksom ta hennes inställning där. För jag vet om i Expo var de ju bedrövade att hon satt asgarvar när de ringde. De ville liksom ta de här sakerna med henne.
Ja.
Alltså hade fler svenskar gjort det? Bara liksom garvat att Expo bett dem fara att flyga. Alltså så hade de haft betydligt mindre makt.
Ja, men det känns som att judar klarar av det för de har ju
de har
ju en annan makt.
De har textaskydd. Men hade svenskarna ändå bara gjort det liksom?
Jo. Men det är som du säger, de bara 400 000 svenskar bara hade inte gått till jobbet ändå. Och bara säga nej. Vi vill ha lite mer kärlek till svenskar i landet. Nu skiter vi att jobba.
Jag tror de har liksom problem med Expo och etablissemanget över att en stor del av framförallt SD-väljare och sånt hyser ett starkt hat mot Expo. Alltså så, till den grad att liksom skriver Expo det, så är det liksom de Expo attackerar, de är bra. Liksom.
Mm. Men det var ju som när årsrapporten kom ut och alla medier skrev om den Expos årsrapport. Och hela boomerligan, alla boomers gick ut och bara så här: Expo ingen trovärdig källa, bla bla bla, vänsterextremister och så här. Och de bara så här förnekar allt som står i rapporten. Alltså vissa grejer är ju sanna, men de bara förnekar det rakt av och bara så här, nej. Bara vänster hittar på.
Ja, precis.
It's true in my mind, typ. Jag skiter i om det är sant, det är förjävligt. Eller ja, det är förjävligt ändå. Eller vad de brukar säga. En annan jag kommer tänka på här i listan är ju Paula Bieler då.
Hon har kommit tillbaka.
Ja, gick inte hon över till KD? Det får man tycka över till KD. Jag är rätt säker på att hon gick över till KD, jag ska se. Paula Bieler, Eriksson tillbaka i politiken, byter SD mot KD. 29 november 2025. Återvänder denna gången för Kristdemokraterna. Och så som nummer 2 på KDs lista i den norra valkretsen för Region Uppsala. Fan, grå har hon blivit då. Nej, men det stod lite intressant i den artikeln. Då stod det så här: i intervju med podcasten Synfält framåt säger hon att hon är för homoadoptioner. Bilen menar att det viktigaste är att barnen kommer till en kärleksfull familj. Inte att de har en mor och far. De pratar om invandring, vägrar hon använda ordet etnicitet och istället för folkgemenskap pratar hon om samhällsgemenskap. I programmet berättar hon även om sin judiska far och han tvingades fly från antisemitismen i Polen 1970. Han har sedan en tid tillbaka visat stark avsky för SDU. Men det här med att fly från antisemitismen i Polen 1970, det var väl då typ vita polacker tröttnade på judar. Och det var där som David Schwarz och sådär kom ifrån.
Ja, inte bara vita polacker, utan det var höga judar inom den positionen, bland de positionerna också, samtidigt som den här så kallade antisemitismen skedde. Men det står ju att här på Wiki att hennes farmor var högt uppsatt inom det polska kommunistpartiet.
Ja.
Så vad som skedde var ju där att antagligen så liksom blev de utkonkurrerade då, och då blev det antisemitism.
Ja. Jo. Det var alltid så när det inte går så som de vill. Mm. Ja, det är många.
Men det är liksom Paula Bieler och de här, många av de här judarna, de lämnar ju efter sig en form av, alltså de är fortfarande starkt judiska och sånt, men vad som sker är ju att den här assimilationen sker. Och vilket sionisterna hatar, men som ändå liksom sker. Och i Paula Bielers fall så har hon ju en svensk make. Så barnen där blir ju tekniskt sett judar ju. Men i verkligheten så blir de ju halvjudar minst. Om hon inte redan har liksom icke-judiskt blod i sig sen tidigare.
Här har jag lite dåliga nyheter för Max. Men listan säger att en Per Gyllenhammar, de var vd i Volvo 1971-1990, var jude. Det var ju tråkigt, Max. Du som tycker om bilar från 88. Attans. Ingrid Lomfors. Hon känner man igen också.
Hon har ju varit tidigare ordförande för, heter det, Förintelsen. Den där,
ja, exakt.
Förintelsemuseet.
Ja, exakt. Hon har forskat om judisk historia och om Förintelsen. Gift med Anders Karlberg, tidigare ordförande för judiska församlingen i Göteborg. Och 18 december 2014 utsågs hon till ny chef för Forum för levande historia av regeringen då. Ingrid Lomfors, det namnet får mig att tänka på hon som studerade nationella rörelsen tidigare. Men det är någon svensk, jag kommer inte ihåg vad hon heter nu. Men vad menar. Också så här, Thomas Silberski, han ser ut som en riktig jude. Han var marknads- och försäljningsdirektör på SJ, son till advokaten Leif Silberski. Thomas ingår i en arbetsgrupp hos SJ som bland annat låg bakom en normbrytande reklamfilm. Vilken slump. Den här var också rolig. Tårtkvinnan då, Irene Matkovic. Tårtade i Måkesson. Hon ska tydligen också vara jude enligt listan. Hon hyllar våldsnätverket AFA och Bader-Meinhof-ligan på sin blogg. Vi såg också någon Johan Hirschfeldt. Då tänker man ju direkt på han transforskaren i Weimar.
Problemet med sådana där listor, för det finns ju jättemånga sådana listor på nät och sånt, är att de inte har någon källhänvisning.
Nej, noll verkligen.
Men den här listan är ändå lite en av de bättre, men i många sådana här listor, och då är jag övertygad om att det är även liksom judar som kanske sprider de här listorna, men de har medvetet tagit in felaktiga personer. För att just att de här listorna ska anses inte vara tillförlitliga. Men sen vet jag också av erfarenhet att vissa liksom har noll källkritik när de gör sina judelistor. Och därmed där när jag blev bara kattskit av det liksom.
Ja, men vissa är ju rätt upp på morgonen. En annan är den här, jag vet inte, men han, vi ska säga Sveriges Epstein, Mikael Bindefeldt. Evenemangsorganisatör.
Varför skulle han vara Sveriges Epstein?
Men är det inte folk som säger det? Jag har hört det att eftersom han var så här evenemangsorganisatör och så kände alla där rika svenskar och så här medievärde, så ska han ha massa skit på dem typ. Monospindel är nätet, men det är nog lite överdrivet. Men,
då gör han det nu genom liksom att anordna fester, men inte fester för med unga, vad heter det, kvinnor.
Ja, och, exakt.
Hans egna öre. Men jag vet om till exempel att han är ju familjen Bush är ju väldigt bra vän med honom.
Mm.
Så på det sättet så liksom Ebba Busch har ju en direkt familjär anknytning till honom.
En annan intressant här, det var lite intressant text, det är en Katarin Hauptmann. Hon var chef för Historiska museet i Stockholm. Historiska museet tillsammans med andra museer ingick i ett HBTQ-projekt 2015 och 2016 och ingick också i Historiska museet i Stockholm Pride. Var tidigare engagerad i så kallade genusfrågor och var med författare till boken Att störa homogenitet, som just syftade till att störa idéer om kulturell homogenitet då. Förslaget, vad heter det, skrevs i beskrivningen av boken Ett kulturarv och historia är bland de starkaste politiska verktygen som finns. Hon har också uppgett att museer har i uppgift att synliggöra och legitimera samhällets värderingar. Olika grupper av människor, deras del i historien. Han nästa här, Aron Förständig, han har väl ändå så varit i nyheterna senaste tiden. Ordförande i judiska församlingen i Stockholm.
Mm.
Han tycker man har sett lite grann.
Han borde ju varit liksom i nyheterna var och varannan dag när han måste liksom försvara varför han stödjer Israel eller varför deras sånt.
Var det inte han som var med och typ portade Vänsterpartiet också?
Jo, precis.
Massa, de var lite för antisionistiska. Sen har vi ju det här utdöende släktet också. Förintelseöverlevare.
Men det går generationer nu. Det där överlevandet ärvs ju nu.
Andra generations överlevare. Ja. Hologram och sånt där.
Nej, för de forskar ju liksom på liksom om de här historiska händelserna har kunnat spridas ner till barnen liksom. Och det här är ju det. Så därmed har man de här överlevarna de sprider händelsen neråt liksom så.
Mm.
De är fortfarande överlevare.
Ja. En annan som överlever är ju Miček Grocher. Han var ju föreläsare författare. Han reste runt i skolor i Sverige för att berätta om sina minnen av förintelsen, står det. Under en föreläsning i Karlstad 2015 påstod Grocher att tyska soldater brukade kasta ut judiska spädbarn från byggnader och att soldater högg gravida kvinnor i magen med bajonetter. Också att han har tidigare beskyllts för att ha plockat stora delar av texter från boken Mila 18 som till stor del innehåller fiktiva karaktärer. Och så är det massa sidhänvisningar där han har lyckats slarva med namnen och kanske hitta på lite grejer och sånt här. Det är också så här. En skolungdom skriver så här om en av Grochers föreläsningar, citat. Det allra sjukaste och mest otroliga var att han påstod att en nazist vid namn Sepp hade sagt åt en judisk kvinna att ge ifrån sig sitt barn så den skulle till gaskammaren. Och kvinnan upprepade gånger avvisade detta krav då, tog den nazist vid namn Sepp barnet från kvinnan och slet barnet i två delar. Drog i benen och armarna och slet i tu barnet. Jävla sjukt.
Jag vet inte, det har varit intressant. Jag tror inte ens man kan göra det, men jag ska inte göra det.
Ja, det lät väldigt svartmetalliskt. Väldigt true. Vi ser också någon Tobias Ravet, R-A-W-E-T. Och han, vad heter det? Han körde ju också bajonettgrejen när de kastade barnen. Han hade påstått att tyska soldater ska ha rensat ett sjukhus och från fjärde våningen har kastat spädbarn genom fönstret. Men lite Ravet togs emot av bajonettförsedda soldater. Vittnesmål som liknade med sina rötter i första världskriget då tyska soldater anklagades för att ha spetsat belgiska barn på bajonetter. Det är sant.
Men det är liksom alltså det är väldigt svårt att veta vad som är sant eller inte. Det finns ju liksom vad heter det, kök inom i varje folkgrupp och släkte liksom. Alltså rena sadister och sånt som finns liksom, som såklart under krigstid får leva ut sina sadistiska tankar och sånt. Men jag satt liksom och tänkte på, det verkar ju vara vakna lite till där i USA liksom. Och
jo.
Så jag vet om att CNN hade gjort en ett reportage om hur judiska bosättare hade prillat upp en palestinier och liksom tagit hans hus och sen då fått understöd av judiska soldater liksom i det här.
Mm.
Och så filmar de här palestinierna och han är fan helt jävla blåslagen när han sitter där i sjukhussängen. Och så fort de kom fram där liksom så berättiga liksom de här judiska soldaterna flyglingen och så ljög de då att de var ju här för att det inte skulle uppstå bråk, men de hjälpte till då, de här judiska bosättarna ockuperade det här hemmet liksom.
Jo, absolut. Ska se. Annan var ju någon Mikael Kameras. Han var en av grundarna till riskkapitalfonden Scope. Han har varit involverad i bolaget Proventus som finansierar svenskfientliga Expo. Också ordförande för judisk krönikas styrelse.
Du har ju Daniel Sachs där till exempel som är framträdande inom Proventus. Men jag vet inte, du nu är för ung för det, men jag kommer ihåg liksom, finns ju något, jag vet inte om Joakim Postner med i den här listan. Men han är ju faktiskt en av dem liksom som är jävligt känd för den här skandalen då. Jag tror det var Skandiabanken. Jag är inte helt säker där, men i alla fall jag minns det liksom från när jag var ung liksom. Att det var liksom ett återkommande diskussioner på tv och sånt om Joakim Postner. Men jag minns ju också om att de aldrig sa sådär att han är jude och han har liksom fifflat med pengarna. Alltså så det är någonting som du vet när man liksom lär sig om judiska utseende och sånt, så ser man ju direkt på Joakim Postner att vänta, han har, vad är det där för en person liksom. Men på det sättet också liksom att han liksom kom undan med det här liksom, alltså så han kunde liksom hålla sig gömd. Postner kommunen helt enkelt. Och hur lyckas han med det liksom? Jo, antagligen så hade han ju väldigt starka vänner. Med
ja.
Dem.
Ja, absolut. En annan intressant här var en Gabriel Urwitz. Det står för detta ordförande och verkställande direktör i Göta Bank, eller Gota Bank, under 1989-92. Och finanskrisen 90-94 då. Det gör så att spekulera på den svenska kronan. Vilket resulterade i att vi får en ränta på uppemot 500% under ett antal dagar. Och Göta Bank kraschar. Så den här juden Urwitz lyckas med en av de värre bankkrascherna i modern svensk bankhistoria. Och dessutom har han varit involverad i bolaget Proventus. Som finansierar Expo. Och där har vi också någon Robert Weil. Som var grundare av investmentbolaget Proventus. Finansierade Expo. Så det var många judar i just det bolaget. Och sen har vi Sachs där också då. Och han har ju varit styrelseordförande i TV4. Artec Oy, Brio AB och Nordic Broadcasting Oy. Också varit vd på Spray Network. Och han kommer ju från den här Sachs-gladen då. Men jag antar det. Thomas von Goldman och Sachs eller någonting.
Ni läser på Wiki här. När Posner lämnade landet försattes han en personlig kurs med krav riktade mot sig på 230 miljoner kronor från flera företag som ansåg sig ha lidit ekonomisk skada på grund av hans agerande. Är inte lite pengar där då?
Nej. Han säger också att Jan Eliasson är jude, alltså ordförande FNs generalförsamling 2005-6, Sveriges utrikesminister 2006, Sveriges ambassadör i Washington 2000-2005. Men ja, jag vet inte om han är jude. Max kanske kan avgöra. Ja, det står ingenting under på Wikipedia, så jag vet inte.
Nej, men Posten beskrivs ju som en liksom svensk finansman.
Jo. Men den här Jan Eliasson, han är suttit på möten med Börs och han får väl vara själslig jud eller någonting. Också någon Sigvard Marjasin, för detta ämbetsman och facklig tjänsteman. Han var kommunalarbetarförbundets ordförande 77-88 och landshövding Örebro län 1994. Han deltog som frivillig för Israel i 1948 års arab-israeliska krig. Men det är så sjukt ändå alltså. Ja, kör.
Nej, jag bara tänkte på att den här hemsidan blev ju attackerad. Alltså jag tror typ att Google tog bort den, så man kunde liksom inte, man kunde inte komma åt den via deras.
Det blev massa hetsartiklar och allting.
Och detta var ju ändå liksom bara liksom för en lista rakt upp och ner på judar i Sverige. Det är egentligen ingenting mycket mer än så. Jag tror inte det står liksom, det står ingenting hets mot dem, antar jag. Inte vad jag har kunnat säga, men nu tittar jag bara igenom snabbt liksom, utan det är bara en judelista liksom. Och det är en annan sak som man ska komma ihåg är att de här personerna är ju alla offentliga judar som har en viss makt inom Sverige.
Det finns ju många personer.
Ja, det finns ju många judar i Sverige som inte är med i den här listan för att de inte har någon makt liksom.
Jo, och den här Caroline Schüber, den KD-juden, alltså hon uttalade sig till Expressen 2018. Så, till sist är det bara lagstiftning man har att ta till. Det är Caroline Schüber, KD, riksdagsledamot och självnamngiven på listan judar i Sverige. Så det är så intressant att ett främmande folk ska liksom tvinga sig på med lagstiftning på en svensk som bara listar. Namn. Men det är också så sjukt liksom att enligt den här listan så påstås det 20 000. Och det är det som påstås. Jag vet inte om det är exakt den summan. Men själva introduktionstexten till listan, den lyder ju så här. Det finns cirka 20 000 judar i Sverige, ungefär lika många samer. Judar utgör 0,2% av befolkningen. Den judiska familjen Bonnier äger tidningarna Dagens Nyheter, Expressen, Kvällsposten, Göteborgs tidningen, Dagens Industri och även Svensk Filmindustri. TV4-gruppen Adlibris, Diskshop.se och många andra företag. Framförallt i medie- och underhållningsbranschen. Juden Peter Hjörne med familj äger den snabbt växande mediegruppen Stampen som äger över 25 tidningar inklusive Göteborgsposten. Och verksam inom en rad andra områden. Företagsamma kanske har bytt ägare dit. Men det är sjukt alltså. I den här Expressen-artikeln så benämner ju Expressen, det vill säga Expressen har rapporterat om en antisemitisk hemsida. Svenska judar listas med namn, bild och deras befattningar i samhället. Samt konspirationsteorier kring judendom. Men ja, alltså de är ju bara kränkta för att det är sant. Alltså,
de är ju kränkta för att...
Det är mycket makt.
Mm. Alltså, han har ju hela tiden velat smyga med sin makt i Sverige.
Jo.
Och jag anser att det har man ju lyckats med för att svenskar har ingen stor kunskap om det judiska inflytandet i liksom Sverige.
Nej, nej. Och sen har vi bara Ulf Kristersson som springer runt med kalott och alla andra som gör det. Åkesson som åker till Israel och sådär.
Ja, det är snarare så liksom folk har fått upp ögonen. Alltså för jo. Det judiska inflytandet, speciellt inom SD, att alltså för man har ju kunnat nämna den här hemsidan har funnits länge liksom. Och det har inte gjort att folk har blivit särskilt mycket mer judemedvetna, utan snarare så är det liksom politikers beteende, så som då Jimmy Åkesson och uttalanden och sånt liksom, som har gjort att liksom folk varför säger de sånt och såna saker. Det är liksom inte att Bonnier äger i princip nästan all privat media i Sverige. Det har de, det har de inte liksom, många människor då vet du det. Det är inte det som har gjort att de vaknat upp om det judiska inflytandet, utan det är att SD och sånt. Till exempel bara det här med omskärelsen och sånt.
Ja.
Men det är lite, ja, det är lite skumt. Folks medvetande och sånt. Jag kan tycka att Hjörnefamiljens ägande av Stampen och Bonniers ägande och med deras speciella då hänsyn till sitt judiska arv. Bara där är ju liksom enorm judisk makt inom Sverige. Det borde räcka, men det gör det inte liksom.
Ja. En annan är ju till exempel på sjukt mycket makt de har är ju en Leif Pagrotsky. Han var riksdagsledamot för Socialdemokraterna. Och vad heter det i en artikel från Smålandsposten, den första judiska statsministern 23 mars 2013, då vad heter det, står det så att författarna Tommy Möller och Margit Silberstein skriver att Leif Pagrotsky kunnat bli den första juden att bli statsminister. Men Pagrotsky tackar nej under våren 2011 när Socialdemokraternas valberedning ställer frågan om han vill bli partiledare och efterträda Mona Sahlin. Så han verkar ju faktiskt ha fått frågan om att bli sossarnas partiledare. Alltså en jude. Det är ju helt sjukt.
Men han är ju högt uppsatt. Jag tror att han har varit med på Bilderberg-möten och sånt också.
Jo. Han höll tal vid minnesstund för förintelsens minnesdag, Malmö synagoga. Talet finns också med. Ja, det man... Bara man går igenom listan och börjar prata om det så ser man ju bara hur allt hänger ihop som ett stort spindelnät. Och man blir, det är så sjukt hur SD:are kan se de här människorna som vita, alltså lite mellanöstern folk. Värre på många sätt.
Ja, men sen samtidigt, alltså judarna i Sverige är ju kraftigt uppblandade.
Jo.
Många av dem kommer ju, och de är redan uppblandade liksom i Polen. Men ändå så, alltså trots uppladdning och sånt så hyser de ändå Alltså de hyser ändå liksom ett stöd till det judiska. Alltså över det, än det svenska liksom. Och vad jag menar med det är till exempel att svenska finns inte. Alltså i princip svenska finns inte. Medan judar finns. Israel liksom ska, vad heter det, försvaras. Med tanke på allting det de pysslar med. Medan Sverige liksom... Sverige är bara bra om de följer liksom deras inriktning där egentligen Sverige liksom kommer att inte klara sig.
Jo. Absolut, absolut. Ja, nej men då blev det en liten genomgång här, men det var trevligt. Och
du känner att du behöver utlopp för detta jubellistan?
Ja, jo. Absolut. Det var länge sedan svaren som var kul att fräscha upp sitt minne lite.
Ja, det är en som till som Katarina Trax. Det kan man, henne kan man kolla upp också.
Ja, absolut. Nej, men vi har kört på här en timme och pratat judar då. Men det, vi får tacka lyssnarna för denna vecka, så hörs vi nästa. Och ni har det så bra. Tack.
Hej.